In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Vi har inlett ett samarbete med Diskverkstan. Grattis till Tobbe Mårtensson till vinsten i vår gemensamma giveaway som avslutades måndag. Har ni inte kollat in Diskverkstan ännu? Gör det. När de når 500 följare så kommer ännu en giveaway.
Hej, hallå Discord Sverige och välkomna till ett nytt avsnitt med oss i Kedja Ut. Idag är det bara jag, Nicke och Elina, då Tommy har annat för sig, så som att jobba till exempel. Mm. Och så, hur är läget med dig, Elina?
Jo, tack, det är bra. Är det. Den enda smärtan som kom efter helgen var på mitt ego, men man kommer väl igenom det också, får jag hoppas. I övrigt är det bra, faktiskt. Hur är det med er?
Jo, men det är bra. Det är snart påsk. Jag har lite nedräkning till påsk. Det blir skönt att få vara ledig lite längre och lite längre långhelg. Så, så att det känns väl bra. Jag har putttränat lite lätt, faktiskt. I helgen som var. Det blåste ju så fruktansvärt här också. Mm. Så att jag passade på att stå i garaget och puttträna lite. Och så, och det känns faktiskt ganska bra. Måste jag säga, ja. Men det är ju som alltid på träning. Kan kännas bra på träning och så på runda går det dåligt.
Jo, du kanske skulle ha ställt dig ute och tränat på vindputtar istället.
Ja, det hade jag kunnat göra. Men då hade jag frysit å andra sidan. Mm. Det var typ -3 och så blåste det 12-13 sekundmeter. Så att, ja.
Kul.
Inte så skönt kanske.
Nej.
Och så. Jaha, men vad har hänt sen sist då?
Ja, vi ska ju komma in på det lite senare i programmet. Men jag har varit ner på Ale i helgen och ja, spelat min sista runda där antagligen. På obestämd tid. Det var lite melankoliskt, men man kommer väl igenom det också. Mm. Sen så har jag ju lyssnat på avsnittet till våra kollegor i Lätt snacka plast. Och i början där så var de lite osäkra på vart jag var ifrån. Så jag skulle bara vilja bekräfta att det stämmer att jag är från Bohuslän. Närmare bestämt Strömstad ursprungligen. Och det kunde de tydligen höra. Och sen måste jag ju få bjuda på, jag tycker ju väldigt mycket om dialekter, som Tommy och Niklas vet. Det brukar vara mycket här off air när vi slänger med lite dialekter hit och dit, så jag kan väl ställa upp och bjuda på lite västgötska om det är så att grabbarna i Let's Kasta skulle uppskatta det. Så har de fått höra ett litet smakprov på det. Men det var väl det roligt.
Bra. Ja, det var ju snällt av dig att tänka på dem.
Ja, visst är det. Men ja. Det är väldigt kul att ha en podd att lyssna på. Utöver det vi sitter och snackar om. Jag lyssnar ju fortfarande på våra avsnitt till skillnad från er. Och tycker fortfarande att det är väldigt underhållande att hänga med i de ämnena som vi faktiskt sitter och pratar om. För ibland, helt ärligt, så kommer jag inte ihåg vad vi har sagt när vi spelar in. Det är precis som att det går rakt in och rakt ut bara.
Ja, det känner jag igen mig i faktiskt. Och så, även om jag brukar försöka lyssna ganska mycket på... Jag lyssnar ju en hel del när jag redigerar. Mm. Så att säga, så då blir det ju... Men till slut blir det så här, bara, nej men nu måste jag bara bli klar. För ibland kan man verkligen fastna. Det bara, det här var intressant, vad sa vi här? Och så sitter man och... och köra fast i det ett tag faktiskt. Men ja.
Sen nu, sitter man och hör vad man själv har sagt och bara, varför sa jag så?
Precis, bara nu är det dags att göra en pudel. Ja. Jag har tänkt flera gånger, bara, nej, det var inte så hemskt ändå, så att det får gå för den här gången.
Mm.
Faktiskt. Jaha, men du, idag då så ska vi ju gå igenom lite tävlingar som alltid.
Mm.
Både kommande och sånt som har varit. Och sen ska vi även prata om det här med banor och om de är för lätta på proffstouren i USA. Och vi ska även prata om banorna här i Sverige lite grann. Och då vet vi att vi har jättemånga discgolfbanor i Sverige, så vi ska kanske främst prata om de banor som NT har spelats på eller ska spelas på, och även individuella SM.
Mm.
Så, bland annat. Och sen ska vi, om vi hinner, så ska vi även prata om vad vi tycker är en bra parsättning på en bana.
Mm. Tycker det låter väldigt bra faktiskt.
Ja.
Det har varit väldigt spännande att göra lite research inför det här.
Mm.
Så vi får se vad vi drar för slutsatser i slutändan.
Ja, exakt. Men ska vi börja och prata lite grann där du var i helgen på Ale?
Mm, gör det du.
Det var lite roligt. Jag följde med lite grann på King på livescoren där, och tänkte ganska snabbt att här är det något. Det är något speciella förhållanden idag, för det var väldigt mycket rött. No offense ska jag säga till alla som var där och spelade. Mm. Men det var väldigt mycket rött i scorekorten. Så jag skickade ett mess till Erik Mellgren och frågade, är det blåsigt idag?
Du och alla andra uppenbarligen.
Ja, det var lite roligt, för jag fick en skärmdump av han typ när det var 5-6 andra som tillsammans med mig som hade frågat, är det blåsigt?
Exakt.
På Ale. Så att det var lite roligt. Men så jag tänker att ni behöver inte må så dåligt, så att säga. Över det. Men det är som alltid, man har ju så svårt att slå ifrån sig saker och ting. Man kan ju bli fort arg och irriterad och frustrerad ändå.
Jo, så är det ju faktiskt. Men jag kan ju bara bekräfta då att så in i bängen var det blåste. Och det var liksom, alla hål du var på så var det motvind. Och så kommer du bara säga, ah, okej, men här borde du faktiskt vara medvind nu, om man tänker på att det var motvind på det hålet förut. Kommer man dit så bara, nej, det är fortfarande motvind. Och så går man ner lite på fairway, då blir det kastvindar. Och de bara går runt och runt och runt, så det var bara, nej.
Ja.
Inte kul.
Nej, ja, ni hade det inte lätt. Det kan jag lugnt säga. Mm. När jag tittar på scorekortet här. Det var 3% birdies på samtliga startande. Mm. 37% par.
Ja.
35% bogeys. 18% dubbelbogeys. Och 8% triple bogeys.
Ja, och sen var det även, eller värre.
Ja, den kanske ingår där i den. Vi ska se om vi klickar på stats. Ja, alltså hål 4 var ju överlägset svåraste hålet. Mm. En par 5 förvisso, men den hade ett rätt högt snitt faktiskt.
Det är en väldigt svår par 5.
Mm. Men vi kan väl rafsa igenom lite resultat, ni som faktiskt fick vara där och avnjuta en sista tävlingsrunda på Ale, i alla fall under Mellgrens flagg. Jag vet inte om det ska vara någon tävling till helgen av något slag. Ingenting.
Nej.
Sånt.
Nej. Ingenting. Kanske bara före den sista.
Nej, just det. Men om vi gör så här, vi går igenom från, vi börjar längst ner på juniorer upp till 18 år. så har vi på tredje plats Arvid Håkansson, Olle Backendal på andra plats och Holger Håkansson på första plats.
Mm.
Och sen scrollar vi upp oss till Novis. Där har vi Kim Arvidsson och Hampus Gulstad på delad tredje plats. Johan Åstrand är tvåa och Gabriel Moberg är på första plats.
Ja.
Och sen tar vi i Recreational så har vi Fredrik Karlsson på tredje plats, Adam Bergstedt på andra plats och Jon Weihard på
första
med
plats.
Reservation för uttalet på namnet, men Weihard kanske. Ja.
Du är inte den enda som har uttalat fel i den här podden, så det är nog lugnt.
Är det inte? Okej. Intermediate då, där har vi Filip Valentin på tredje plats, Daniel Eriksson på andra plats och Kristoffer Granat på första plats.
Mm.
Sen kommer vi upp på damerna i Open, så har vi Elina Rydberg på tredje plats, Elin Klarenäs på andra plats och Pia Andersson på första plats.
Mm. Jag måste bara ge Pia en eloge till sitt resultat med tanke på hur vädret var den dagen. Så är det riktigt imponerande vad hon gjorde. Mm. Så hatten av till Pia.
Mm. Och sen då om vi tittar på i Open så har vi på tredje plats Simon Terbrandt Säfström. Och på delad första plats Carl Granberg och Tobias Söderqvist. Och där Carl är satt som ett och Tobias som tvåa i listan.
Nej, de står på ett och ett båda två, va? Eller kollar du
på men igen? Ja, men han kanske, det kanske är bokstavsordning eller någonting som styr då.
Det borde det vara.
Ja, sak är samma. De delade på första platsen i alla fall.
Mm.
Och blåsigt som sagt.
Men det är bara gratulera till fina pallplatser. Och hoppas att man på något sätt ändå kan vara lite nöjd med sin prestation.
Mm.
Tycker jag. Ska vi se. Men det har ju varit lite tävlingar i Amerika denna helgen också.
Mm.
Och någonting som jag såg faktiskt, så har ju även Throw Down the Mountain spelats i helgen. Det är bara en A-tier i år.
Mm. Ja, var det där Drew Gibson var och vann?
Ja, och Sarah Hogan.
Spoiler alert kanske. Men, ja. Men,
jag tror inte det finns någon coverage på det.
Nej, jag såg att han hade varit där och vunnit. Jag såg på hans Instagram att han hade vunnit någon tävling. Men jag vet inte om det var den. Det kanske det var. Jag har faktiskt inte grävt så mycket mer i det.
Jag vet att Sarah var där i alla fall, Sarah Hokum, och tog hem första platsen. Så det var på det sättet jag visste det. Jag hade ingen aning om att den bara spelade som en A-tier. Faktiskt. Så, ja. Men det som vi har fått se lite post-production på och även live under söndagen, så var det ju The Open at Belton. En DGPT Silver Series.
Japp. Yep.
Har du hunnit att kolla något på det?
Ja, första rundan såg jag ju, klämde jag igenom och kikade på lördag kväll. Sent såg jag den rundan faktiskt på.
Mm.
Och det var ju ett annorlunda format måste jag säga. Som GK Pro släppte. Att de släppte det som en livesändning fast det var post-coverage så att säga.
Mm. Det är väl premiere eller så här. Alltså att de, när de släpper det så kan man titta tillsammans och chatta och så också.
Ja, precis.
Så att man släpper det som ett premiär avsnitt och då blir ju den första live kan man ju säga.
Mm. Ja, precis. Ett väldigt speciellt format, men det var väldigt trevligt också samtidigt. För jag killgissar lite att de kommenterar kanske samtidigt.
Mm, det tror jag inte.
Men det kanske var gjort. Jag tänker det faller lite grann annars med att ha en live chat till exempel. Men saker samma. Det var ingenting jag reflekterade över i alla fall, att de sa någonting eller nämnde någonting om det. Nej. Så, men det jag har sett i alla fall, så var det ju blåsigt. Och en tuff bana.
Mm.
Faktiskt. Det var det. Riktigt tuff bana. Och...
Jag hade svårt att placera banan först, bara med namnet. Men när jag såg något av hålen så insåg jag att det är ju den banan som Brody hade släppt en video ifrån. Och då började man ju känna igen den där igen.
Mm.
Men ja, det var blåsigt. Och det här är väl lite som vi ska komma tillbaka till sen också, senare i diskussionen. Men parsättningen tycker jag var... lite så där, och att inte FPO spelade från ett främre tee på många av hålen tycker jag var lite konfunderande.
Mm.
Men i alla fall. Vi kan ju dra igenom resultat, och vi spelar in det här på tisdag denna gången, så då har ju faktiskt alla runderna släppts också i post coverage.
Mm.
Om man har väl haft chans att kolla på det.
Ja, spoiler alert om det är någon som inte vill veta, men
ja.
Men ja.
I alla fall, vi börjar i Open där vi fick se en riktig fight med en Ricky Paul battle som faktiskt avgjordes med att Paul kastar OB på sista hålet och sätter däremot en monsterputt för att rädda paret. Men då kunde Ricky dansa hem vinsten på minus 43. På andra plats blev då Paul Macbeth minus 41, och på tredje plats knep Calvin Heimberg på minus 30. Så de var rätt dominanta där, herrarna.
Mm.
Ska även tillägga att Calvin runda 2 gick minus 16.
Det gjorde Ricky sista rundan också.
Mm. Precis.
Så det var häftigt att se faktiskt. Och Ricky ledde ju med ett kast inför sista hålet också. Jag somnade.
Jag stängde av. När de sa att det var liksom 30 minuters kö i liven. Jag bara, det går inte. Jag kan inte vara vaken.
Nej. Jag somnade typ vid hål 13 där. Det hålet som jag sa i live på Discorden. Att det är här det kommer avgöras. Nu har jag har ingen aning, för jag har inte tittat. för då ledde Paul i alla fall. Mm. När de kom fram dit. Det vet jag. Men sen vars det vart skifte, det har jag inte kollat.
Nej, jag minns faktiskt inte. Jag vet
inte. Nej.
De gick om.
Och så. Men det var roligt. Jag tycker att det var spännande att se de där två giganterna. Vi får ändå kalla dem det.
Mm.
Göra upp om det där. Och Ricky ser farligt bra ut alltså.
Ja, inte bara säga. Utseendemässigt utan formmässigt också, eller?
Ja, så det är framförallt formmässigt jag tänker. Men han ser riktigt påslagen ut, tycker jag.
Mm.
Ordentligt, det är liksom... han har ju alltid varit stark inom 15 meter. Det är liksom Ricky Range. Och det tycker han visar nu också. Men han hade ändå... Såg jag på statsen. Jag har inte sett alla runder, ska sägas. Så jag kan inte säga för mycket. Men han hade någon stats som var där han var typ 70 andra spelare eller någonting på någonting. Men han var ju toppen på många andra stats. Men just den så var han väldigt långt ner. Och det var väl väldigt ovanligt, sa de också. Men sen, ja. Det var jag vaknade, så jag såg ju sista hålet, var det väl jag såg, det var de sista två hålen. Det vaknade till och såg, jag kommer inte ihåg riktigt. Så jag fick i alla fall se avslutningen på det. på herrarnas innan jag kraschade i säng.
Det är bra.
Ja. Men det var en tuff bana i alla fall. Och som du säger, parsättningen, ja, den var väl sådär.
Ja, men just med att de kan gå minus 16, minus 14. Sen att det var en par femma på 122 meter eller vad det nu var. Det var också så här. Kanske inte.
Jag kikar nu faktiskt. Jag tog upp scoren från Judisk för att se. Och hål 12 redan så tog Paul ett par och Ricky gjorde birdie. Så då var de lika. Nej, det kan de inte ha varit. Det var först på hål 14 som Ricky gick förbi.
Okej. Okay.
Eller som de vart lika.
Mm.
Så var det. På hål 14 vart de lika, för Paul ledde med ett kast före Ricky inför. Och sen var de lika fram till hål 17 där Ricky gjorde birdie men Paul gjorde bara par.
Okay.
Så det var ända in i slutet, vilket man älskar. Synd att verkligen. Jag somnade, men det älskar man ju. Det är så man vill. Men det hade ju varit roligt om det hade varit ytterligare någon spelare med där uppe i toppen på ett annat sätt.
Ja, de andra var lite väl långt bak där.
Ja, precis. Faktiskt.
Mm.
Ja, men om vi tittar på damsidan då.
Mm. Där blev det faktiskt väldigt jämnt. Det var väldigt kul. För där har vi Katrina Allen på första plats. Tätt följt av Heather Young som faktiskt bara är ett kast bakom.
Mm.
Och på tredje plats hittar vi Missy Gannon som tyvärr inte hade den bästa...
Back nine.
Nej, tyvärr. Det blev lite missar där. Men när vi pratar statistik, för att Katrina gjorde ju en kanonbra andra runda på minus 9. Och jag gick in och kollade vad som kan ha bidragit till det. För efter henne hade vi Missy Gannon som också gick en jättebra runda, men hon gick minus 5. På runda 2 så har Katrina 90% C1X putting. Och det är väl inte det vanligaste vi ser från henne.
Nej.
Då kollade jag även de andra runderna. Runda 1 hade hon 69% och runda 3 hade hon 64%.
Mm.
Så det är ju ändå så här, ja men det 3,5 missad putt typ.
Men det känns ju spontant som att det var, alltså Missy Gannon hade 92% i C1X på runda 2 också.
Mm. Hon hade 88% i runda 3.
I runda 3, och Heather Young hade 100%, vilket ju är ruggigt bra.
Ja. Heather Young och Missy Gannon är ju de två bästa puttarna i FPO faktiskt.
Ja.
Till och med innanför cirkeln skulle jag nog säga att de är de bästa. Sen utanför cirkeln så är väl Paige med och brottas där också. Men jag vet att både Heather och Missy har ju vunnit de här putting invitational några gånger.
Hon hade inte så bra i runda 2 Heather dock. Då hade hon bara 38%. Det är mer som på min egen nivå. faktiskt, man var 90% i första rundan, så att det är klart att det är ju intressant stats faktiskt. Men i vilket fall så Katrina tog hem det till slut.
Ja, det gjorde hon.
Före just Heather Young med ett kast, och sen hade vi 7 kast efter Heather kom Missy Gannon in på en tredje plats.
Mm.
Med rätt god marginal så att säga.
Ja, och här visar det ju lite till vad de har för styrkor skulle jag säga. Katrina är ju någon som har lite mer power i armen och kanske kan diska upp på de lite mer stabila diskarna också.
Mm.
Heather visade ju upp ett fantastiskt framträdande med sina forehands också. Som jag tror blir extra viktigt för henne under den här kommande säsongen. Att hon har liksom både forehand och backhand. Hon behöver bara komma tillbaka till sin distans som jag tycker att hon hade i slutet av förra säsongen. Mm. Det kommer nog, sakta men säkert.
Ja, precis. Ja, men känner vi oss nöjda med The Open på Beltan, eller?
Ja, men det tycker jag. Har man inte haft möjlighet att titta så kan man ju göra det, bara för att få se lite fin golf, om inte annat.
Mm, precis. Verkligen. Det är bra coverage också.
Ja, väldigt bra kommentatorer. På både Gatekeeper och GK Pro.
Mm, precis. Om vi kikar in på kommande då. Nu har jag, det är jag som har gjort körschemat och jag har bara tagit med en tävling som går på andra sidan pölen. Och det är den första deltävlingen i National Tour. Och det är då alltså Texas State Disc Golf Championship presented by Latitude 64.
Just det.
Den 26:e i ordningen.
Mm.
Och så. Och ja, vad tänker du kring den tävlingen? Ska vi börja med herrarna? Vad tänker du?
Ja, det kan vi göra. Sorterar man på rating så ser man att Eagle kommer dit. Vi har Calvin, Ricky Wysocki, Paul Macbeth, ja, Dickerson, Hammes, Jones, massa av de stora namnen är där. Så nu är det ju tillbaka till där vi var förra gången, att jag har inte riktigt den här banan färsk på näthinnan. Så jag vet inte riktigt vad det är för typ av bana faktiskt. Men som vi sa, jag tror Ricky är inne i ett litet stim. Jag hoppas väl att han ska kunna bibehålla det. Sen är ju mycket beroende vad det är för bana. Är det en öppen bana, ja då är Igel livsfarlig. Är det däremot en skogsbana med lite tajtare linjer och sådär, så skulle jag nog satsa mina pengar på Dickerson faktiskt.
Ja, precis. Dogwood verkar de ska spela på. Och såklart så är det ju Disc Golf Network, så det blir live.
Yeah, Discord.
På Discord i vanlig ordning. Ja, jag kan så lite. Ja, vad tänker jag själv? Det är lite dålig koll på banan, men det jag slås av är att är det mycket alltså är det skogsbanor så där, så blir det genast lite krångligare för spelarna som inte riktigt har samma touch av någon anledning. Tycker att när de är på den nivån de är på så borde de ha bättre touch. Men det kanske bara jag som tycker det. Men det öppnar ju upp för spelare som typ James Conrad, Jeremy Colling till exempel, bland annat. Paul Juleberry brukar inte vara så dålig heller. Sådär.
Nej, precis.
Så att, jag vet inte. Som för Discmanias del så hoppas jag ju på Eagle såklart. Det kan jag inte sticka under stolen med. Nu spelar ju Casey White spelar ju väldigt bra nu i helgen som var.
Fantastiskt, det hade varit roligt, bra.
Roligt om han kunde få en alltså liksom återupprepa helgen så att säga. Så att man inte bara att det inte bara blir som en one hit wonder just utan att han kan hålla i det och leverera bra resultat. Faktiskt.
Mm.
Så att, ja, nej, men det ska bli kul. Jag tycker att sändningarna har blivit så otroligt bra, så jag ser fram emot att titta på discgolfen lika mycket som hockey nästan. Nej, med betoning på nästan, men
ge det någon vecka till så ska vi nog lösa det. Hockeyn är väl slut mest, snart eller?
Mest tror, nej. Eller ja, det vet man. Det kan vara slut på fredag om det vill se illa för min del.
Hejdå.
Så att, ja. Men i alla fall så, men det ska bli intressant att se vad det är för bana, ja. Känner jag.
Vad tror vi om damerna då? Det känns ju som att Paige är ju ändå från Texas och kanske har lite lokal fördel, vet inte.
Ja, du. Det jag inte vet vad jag tänker. Nej, men på damsidan. Är det en tajtare skogsbana så tänker jag att Heather Young till exempel kan krypa fram. Ann Skoggins kan krypa fram och vara riktigt bra. Kona, såklart.
Det är Paige en spelare som har växt något vansinnigt nu.
Mm.
Det är roligt att se, för hon matchar ju liksom distansen med Katrina nu då på Belton. Mm. Och sen även med hennes annorlunda puttstil så håller hon ju ändå en väldigt hög nivå, måste man ju säga.
Jo, det gör hon verkligen. Det kan jag inte säga någonting om faktiskt.
Nej, men det ska bli spännande. Ja. Ellen Widboom står med här också.
Mm.
Har hon varit med på de andra? Det kanske är att jag bara har missat henne i listan.
Jag ska det låta ju... det vara osagt.
Mm. Det är ju en väldigt härlig spelare.
Ja, det jag tycker är så tråkigt med tävlingar som pågår nu, det är att det är inga europeer med.
Mm, det är väldigt synd.
Det tycker jag är nog det mest tråkiga faktiskt med det här. Men
det är inte så mycket att göra åt för tillfället.
Nej, men för att återgå till termen, vad ska jag säga? Ja, det hade varit bra om typ Hayley King till exempel att kunna prestera lite bättre än vad hon har gjort. På något sätt. För hennes egen skull såklart. Men och även för att liksom bära upp lite grann av det hon vann i fjol. Liksom.
Ja, precis.
Av den anledningen så tycker jag att det hade varit gött om hon hade kunnat fått... ja, steppa upp och vara bra, eller vad man ska säga. Katrina, ja, kan Katrina fortsätta putta så bra som hon har gjort, så tänker jag definitivt att det kan vara, säger hon, en contender alltid.
Ja.
Oavsett. Det går inte att säga någonting om. Men i alla fall, det blir Discord såklart. Och vill man vara med där så kan man fråga om länk i evenemanget som jag förväntar mig att Christian Bengtsson kommer att lägga upp på Ska vi snacka discgolf. Mm. Det brukar komma upp ett evenemang där och så får man fråga om länk där, för att vi hade en tråkig tillställning där det var några idioter som inte kunde bete sig i livechatten. Så att då... får man fråga om länk så får vi lösa det på något vis helt enkelt.
Ja.
Ja, men du, det var det.
Det var det. Så får vi hoppas på en trevlig tävlingshelg.
Ja, verkligen. Och att det inte blir så vanvettigt sent. Jag tycker att det är så tråkigt att det blir så sent. Att man sitter långt in på natten och tittar. För jag vill ju se damerna också.
Jo, tack. Det vill ju jag med. Och så ligger man där kvart över ett och de är på hål 14 eller någonting. Och bara, alltså, antingen så får jag gå och hämta kirurgtejpen och tejpa upp ögonlocken. Eller så får jag ge med mig och bara somna nu. För att ja, man vet ju att man liksom vaknar när man har småbarn.
Precis. Ja, men du, ska vi ta och hoppa in i dagens diskussionsämne då?
Jo, men det tycker jag. Så ska vi se om vi kan komma fram till något vettigt i det.
Ja, diskussioner ska inte ha någon lösning, tycker Tommy. Men nu är inte han med, så vi får väl se vad vi kan.
Nu kan vi bara bestämma.
Vi bara bestämmer. Precis. Jo, är banorna på Disc Golf Pro Tour för lätta? Hur ser vi på banorna i Sverige, framförallt då kanske på NT och individuell SM? Det blir för mycket och annars att ta. Och vad tycker vi är en bra parsättning på en bana? Om vi börjar med Disc Golf Pro Tour då, så tycker jag att banorna är för lätta. Nej, tycker jag. Jag tycker inte att de är för lätta. Faktiskt. Ja, vissa banor kanske är för lätta. Om man nu tar till exempel Fountain Hills, som de spelade All-Stars på bland annat, och även kallat Heiser VM. Det är ju en jätteöppen bana.
Ja.
Det är lika många träd på hela den banan som det är på hål 1 på Ale.
Ja, typ.
Ja, men det är helt typ så.
Ja, faktiskt.
Sen klart att det är en hel del OB och en del konstgjorda OB och så, men den banan är ju alldeles för lätt. Svårigheten där är ju vinden och såklart i och för sig vattnet. Men det är ju en ganska tråkig tävling att titta på.
Ja, det tycker väl jag med. Plus att där ser du ju på fyra runder så ligger de ju liksom, vad var det, minus 40 någonting. Det snittar ju liksom typ minus 11, minus 12 på varje runda ungefär. Så pass lågt var det ju.
Mm.
Och har man det i åtanke, då kan jag nog säga att jag tycker att banorna är för lätta ändå. Alltså visst, alltså just Fountain Hills kanske är lite dåligt exempel med tanke på att det är bara lägga en bred hyzer och så är man safe.
Mm.
Men det är just det här att när spelare kan gå, som i Belton då till exempel, så går de minus 14, minus 14, minus 16 på runda 2, topp 3. Mm. Det kan jag tycka är för lätt faktiskt. Alltså jag köper det här att det är duktiga spelare. Absolut. Men det blir liksom också att de är fasligt nära att gå en perfect round. Och det är lite som vi pratade om att man har en par femma på 122 meter. Man har en par trea på 142 meter. Mm. Och sen har du en par fyra på 150 meter.
Mm.
Och jag menar, visst, det är klart att hålen skiljer sig. Och man kastar kanske från höjd mot korg. Och då får man ju några gratismeter liksom utifrån det. Men jag tycker att det är väldigt mycket igels. Det var någon albatross till och med på den här par femman nu i helgen.
Ja, Paul Juleberry.
Ja. Och jag menar, då någonstans så upplever väl jag att det blir lite för lätt för spelarna. Alltså spelarna utvecklas ju. Kastar längre, puttar bättre och allt det här. Då måste ju banorna i så fall kanske justeras också.
Mm. Ja, alltså jag tycker så, alltså nu om vi tar nu Belton som är färskt i minnet, så tycker jag att banan är ju relativt fair förutom ett par hål kanske.
Ja.
Alltså långa par treor där, 140 meter par trea. Typ hål 18 är ju ett sånt. Men den har ju sin svårighet i att det är ganska stora träd som står på en rad upp mot korgen och så. Så det har ju som sin svårighet på så vis.
Mm. Du måste riskera att kasta över OB om du ska kasta forehand. Kastar du en backhand, anhyzer eller flexlinje, ja då kommer ju träden väldigt snabbt in i spel.
Ja, precis. Så,
men där är det ju på något sätt genomtänkt. Alltså, det var inte absolut alla som hade en given birdie. Och det är lite så jag tycker att det ska vara även bland liksom de 10 bästa i här. Om vi generaliserar nu.
Och med det sagt, sen att de har en par femma som är 122 meter. För att det är jättemycket träd där. Nja. Jag vet inte. Jag förstår att svårigheten är att det är mycket träd. Längden är ju inte ett problem.
Nej. Så är det.
Där kan jag tycka att där kommer man lite grann till, ja, men vad är en bra parsättning på en bana liksom.
Mm.
Om vi flikar in det lite snabbt här så är, för att göra birdie på hålet så krävs det ett riktigt bra kast.
Mm. Och en bra putt.
Så att jag tycker, skulle det där hålet göras om så, par fyra, ja, kanske. Par tre, mer rimligt. Men man kan ju samtidigt kan man ju fundera så här, men varför fortsätter hålet att se ut så där och varför har de det som ett par fem? Vad är orsaken liksom?
Ja, precis. Korta ner hålet bara. Alltså ha kvar tunnelkastet, absolut. Korta ner det, flytta fram korgen. Gör något annat av det. Eller förläng det. Alltså bara...
Ja, eller ta bort ett träd eller två eller liksom något sånt.
Ja.
För att dra en parallell för de som spelade SM Umeå i sommar på I20 så var ju hål 15 var ju korgen flyttad på lite grann och gjort om till en par 3, det är en par 4 annars, men den är ju bara typ 115 meter eller någonting. Nu ser du jättefrågande ut Elina, vilket hål det var.
Ja, jag försöker räkna ut.
Ni stod på en väg och kastade
in i en liten trädunge typ.
Ja, man kastar en liten S-kurva bort till det är skog hela vägen där.
Ja, jo, jag är med.
Så. Men ja, sak är samma. Jag tycker att parsättningen på The Belton var märklig och ifrågasättande. Så. Och det där håret, par femman, det hjälper ju till att
Göra det enklare.
Den hade ju typ 4,1 eller någonting i snittscore över hela helgen. Och
då är det nog ändå relativt många eagles där också då.
Ja. Det var ju ett par albatrosser över hela helgen.
Mm.
Också. Som jag tänkte på. Men om man tänker sig fler, om man pratar om fler banor då, till exempel om vi tar, det var ju premiär i fjol på The Preserve, den banan som
Cale
Leviska har byggt på en gammal golfbana och där Nico till slut hamnade på minus 45, 46.
Ja, det var mycket i alla fall. Men det var något ju en sån här riktig birdie or die på vartenda hål.
Ja, det var ju liksom, gick du inte minus 10 så var du inte ens nära. Är det en dålig bana? Nej, det var inte. Alltså jag tycker att det var en ganska rolig tävling att titta på.
Mm.
Och så. Den var ju öppen med ganska mycket naturliga OB. Och det, när man har pratat med spelare, eller man har hört spelare som har pratat om banan, så gillar de banan av att det inte är så mycket konstgjorda OB:n och hitta på, utan det är liksom mer naturliga OB:n.
Mm. Det enda jag kan tycka där är till exempel på den här par fyran som går när det är liksom fairway, klippt gräs. Man ser jättetydligt vart ruffen är för det är väldigt högt gräs. Jag vet Simon hamnade där ute ett par gånger under runderna. där hade jag nog kunnat tänka mig faktiskt att det var lite såna här, du är för långt ut på kanten OB. Alltså inte, de ska ju egentligen inte vara i spel. Men då tycker jag också att de ska vara där för att du ska inte ligga där. Då spelar du under hålet. Men det är väl lite sådana saker som jag kan tycka ska till på preserve. Annars som du säger, banan är superfin. Och på något sätt när alla ändå har chansen att gå birdie. Och det var ju många hålen som man ändå ska anse är relativt enkla birdie. Då blir det ju också det här att, ja men då har verkligen alla chansen. Alltså bottspelare och toppspelare. Men det är det här att, ja men har du inte 145 meter i armen, då blir ju en par tre väldigt svår. Men jag tror liksom att det är de enkla par fyrorna som behöver justeras.
Jo, precis. Och där, den banan var ju helt ny också. Det, den är ju byggd på en golfbana, en gammal golfbana som är nedlagd. Och där sa de väl att till i år kommer banan, kanske layouten kanske inte kommer vara så annorlunda. Parsättningen skulle förändras. Vet jag också att det var snack om. Men att det kommer ju vara helt annorlunda i ruffen. Också. Det kommer ha vuxit upp mer och det kommer liksom att vara besvärligare så. Så att, men om vi ska återgå, är banorna för lätta på Disc Golf Pro Tour? Nej, jag tycker inte det. Men sen kanske man, jag har för dålig koll på att kunna sätta ut varje bana också.
Ja.
Så, men det, alltså, är minus 10 en för bra score på en proffstortävling?
Nej, alltså minus 10, nej, det kan jag tycka är rimligt. Men det är det här när du går ner på minus 16. Det för mig blir någonstans här att det är ju fantastiskt asgrymt spelat uppenbarligen. Men det känns också lite lätt.
Alltså är det en, alltså är det en spelare som gör det? Okej, fine. Att den gör det kanske en eller två runder av tre. Så. Men liksom börjar det bli att ganska många spelare går kanske då det är fyra runder på en helg, går där det är 10 spelare som levererar minst minus 10 eller bättre score. Ja, då kanske man ska fundera på om banan ändå är för lätt. Preserve är ju ett sånt exempel. Och det kom i kommentarer ganska tätt efter tävlingen. Vi ska se över parsättningen till nästa år.
Ja, men då har de ju insett det själva också.
Och ja, och det var ju ett test. Det var ju ett test. Det var de liksom öppna med. Och, men jag tror att spelarna som sådana var nog jättenöjda med evenemanget i stort. Och även banan. Och den blir den svårare så kommer det bli en jätterolig tävling. För att det är ju inte så att du inte kan gå för det ordentligt.
Nej, men precis. Precis. Men om vi ska vända oss till lite svenska banor då. Som vissa kanske kan relatera till. Så har vi ju faktiskt plockat fram. Vi har SM från 2020 som spelades upp i Umeå. Och sen så har vi även SM från 2019 som spelades i Västervik. Så vi kan väl börja med Umeå, där du känner banorna bra. Jag har ju liksom bara spelat dem typ en gång.
Ja, ja, vad ska jag säga där? Jag, efter att ha pratat med spelare i efterhand lite grann så där, så tycker de att I20 var svårare än ängarna. Och det är väl lite grann det vi har pratat om här också. Ängarna är ju mer öppen. Därav namnet också såklart, ängarna. Men att det var mer öppet.
Precis.
Och så.
Men där då så har du ju lite längre hål än vad det var på I20 och sådär också. Så att, ja. Mm. De som kastar långt tyckte väl att det var lättare. De som kastar lite linjer och sånt tyckte väl att I20 var lite lättare. Eller vad man ska säga.
Vi ställde till, eller ställde till det. Men vi skapade ju ett par hål på I20. Framförallt hål 1 var det en 140 meters par 3.
Mm.
Till exempel. Och där med facit i hand så skulle vi ha spelat ordinarie 10 på det hålet för damerna. Och då har jag även fått en del feedback på att det ska ha varit alternativ och att herrarna ska spela på den nya tiden som vi hade gjort.
Mm.
Som nu alla spelade ifrån. Men sen, alltså I20 vi satte ihop två slingor. Den vanliga slingan, ordinarie 18 tillsammans med en nybyggd 9-hålare. Så vi byggde ihop en 18-håls slinga på. Och nu har jag inte, jag har ingen hot round i huvudet så. Och vad folk gick där, så att säga. Men...
Det har inte jag heller något minne av tyvärr. Vi ska se ifall vi kan hitta det.
Eftersom att det var runderna synkar ju inte riktigt med varandra. Runda 1 och 2 och 3 och 4 är ju och femte runda, det är ju som olika runder beroende på bana så att säga.
Ja, alltså Linus Karlsson kan det inte ha påverkat något större. För hans snitt är från runda 1 till 5 då. Så är det 50, 47, 46, 50, 50.
Mm.
Så.
Precis. Och med det sagt. Han gick ju minus 10 de två sista rundorna. Och även den första rundan. Tror jag. Jag tror att det var den. Eller om han gick minus 10 på I20 rent. Ja.
Sak han samma. Slutade minus 49 på 5 runder. Så det kan inte ha varit så mycket annat. Det är ju någon.
Nej, men då ska minus. Vi också tillägga att lite skvaller från Rickard Sköld som sa att han satte ju allt.
Mm.
Liksom inom cirklarna. Cirkel 1 och 2. Det var som att det var ju inte... Han hade väl missat någon från 13 meter på sista rundan på hål 17. Och då tyckte de att hallå, vad håller du på med? Hur kan du missa den där?
Ja, precis.
SM-banorna i Umeå för lätta? Nej, jag tycker inte det. För Linus var de för lätt, men övriga fältet vet jag inte. Alltså, Simon Kapling som var tvåa gick minus 30 sett över alla 5 runder.
Ja, alltså tittar snitt... vi bara ren statistik här nu, som vi gjorde förut, så ser vi att vi hade 23% birdies, 52% par, 19% bogey, 4% dubbel och 1% trippel eller mer. Det skulle jag säga är väldigt bra. Alltså, det ligger för att man ska kunna spela par. Men samtidigt så har du en ganska jämn fördelning med fördel då för birdies gentemot bogeys.
Mm.
Sen har vi ett ace dessutom.
Mm.
Det var väl...
Ville
va?
Parpala. Nej men jag... Jag tycker väl inte att, alltså att snitta minus 6 över 5 runder på de två banorna som Simon gjorde.
Mm.
Nej, jag tycker att det är väl som en rimlig score. Linus var ju, hade ju toppat formen. Något grymt, det är hatten av, det går inte att säga någonting. Det var en ren uppvisning från hans sida. Han ledde väl med 17 kast eller någonting inför sista rundan. Så han visste ju om det liksom, att han, det var klart.
Ja.
Eller 17 kast vet jag inte vad, men han ledde med väldigt mycket i alla fall, vet jag.
Mm.
Men om vi tittar på, om vi skiter i Umeå nu och så tittar vi på 2019 då, då vi spelades i Västervik.
Mm.
Så jag har inte spelat de banorna själv. Jag har sett dem på coverage.
Mm.
Och där är vi någonstans minus 6, 7, 8 i snitt per runda. Och lite tätare i startfältet också.
Mm.
Faktiskt.
Ja, det är det.
Så att de banorna kanske är mer fair, jag vet inte. Och så, det var ju skogsbanor det också. Eller det, ja, var ju bara två skogsbanor var ju det.
Precis. Med ändå lite då på Alviken har ju en del lite öppnare hål också då. Där de som verkligen kan bomba har sin fördel. Och så är det ju. Men som du säger, alltså där går Henrik Hagman och vinner på minus 34 sett över 5 runder. Och det är ju ett snitt på typ minus 7. Linus Karlsson är bara 3 kast bakom. Och bakom honom så är det ju Robin och Anders Värd som tampas. Sen är det ju 5 kast ner till femteplatsen. Och efter det så är det liksom, ja, då börjar det att trappa neråt.
Trappa ner med ganska jämn avtrappningen. Och det är inte någonting sådär som...
Är det ju inget sådär 10-poängshopp direkt?
Nej, precis.
Från femman och ner en bit. Men ja, nej, alltså jag skulle även säga där en bra nivå liksom. Med tanke på vilka spelare vi har.
Ja. Jag tänker väl att här i Sverige, med den nivå vi har på spelarna nu, här i Sverige, nu vet man inte riktigt på vilken nivå Linus kommer att leverera till exempel, men bra.
Mm.
Tveklöst. Så att jag känner väl inte att banorna i Sverige är för lätta eller för svåra. Jag tror de ligger på en ganska bra nivå. Jag upplever att vi har ganska mycket folk i Sverige som är duktiga på att bygga bra banor också. Att banorna blir populära och sådär. Och får bra betyg. Och det tycker jag sänder även signaler att till många spelare att vi har bra banor. Vi måste bara ta oss dit och spela och utvecklas.
Mm. Jag tror kanske en fördel som gäller väldigt många svenska banor är just det att det är varierande på banorna. Alltså så här, ta Falköping till exempel. Där har du öppna hål och hål i skogen som kräver precisionskast. Det blir ju lite samma där nu då på SM i Umeå när vi hade Ängarna som är till stor del en öppen bana, men det är också även lite skog och precisionskast. Men då också med hjälp av I20 som liksom blev en skogsbana. Så väger det liksom upp mot varann, eller vad man ska säga. Men det är ju många banor som ser ut så redan i byggnadsfasen, och jag tror att det kanske faktiskt har någonting att göra med att vissa är bra på de öppna hålen, vissa är bra på de tajta hålen, och då blir det liksom att ja, det blir lite jämnare fördelat då, känns det som. Och sen har du ju de som är jätteduktiga på båda, då har ju de ett övertag liksom.
Ja, det är ju den här mixen som är viktig att få till, tycker jag. Att det finns liksom både hål där man liksom får kasta ut ordentligt liksom och bomba på, och sen har man även de här hålen som kräver mer touch och finesse också.
Mm.
Så att jag tycker inte att, om vi tittar på frågeställningen, Är banorna i Sverige, har vi för svåra eller för lätta banor? Nej, tycker jag. Jag tycker att det var precis lagom.
Ja, det skulle jag säga.
Av det jag har sett, ska jag säga. Så jag har sett ganska mycket coverage nu på slutet faktiskt på svenska banor ändå. Och jag upplever inte av det man kan se där att banorna är toklätta.
Nej.
Faktiskt. Ska vi ta den här sista frågan då om parsättningen, eller ska vi gröta ner oss något mer i någonting?
Nej, men jag tycker väl att vi har satt lite reflektion på ämnet, och är det någon som har egna åsikter så får man ju jättegärna mejla till oss kedjaut@gmail.com eller skriva sina åsikter i meddelande på Instagram. Funkar också. Så kan vi liksom se om vi tänker helt fel eller vad andra tänker också. Det kan vara lite spännande diskussionsämne att ta med er lyssnare också.
Mm.
Men annars så känner jag mig ganska nöjd där. Alltså jag ser ju att spelet utvecklas just med, om man ska räkna liksom på rating och sånt där, ratade runder och snittrating och sånt som egentligen är det viktigaste att kolla på. Den går ju uppåt ganska kraftigt. Att spelarna i både här men också i USA då framförallt, så ser man att ratingen ökar allt eftersom tiden går, och det tyder väl på att vi får duktigare spelare och bättre motståndare.
Ja, precis. Helt klart. Helt klart. Parsättning då, Elina, vad tycker du?
Nu ska jag ta det här ur FPO synpunkt, alltså min egen som damspelare. Och för mig så tycker jag att en par tre som längst, och nu menar jag liksom bara rena meter, då tycker jag att en par tre ska vara under 120 meter. Då är det liksom, 120 är en svår par trea. Det är säkert görligt, inte för de allra flesta, men för de som faktiskt nöter teknik och försöker få explosiviteten och längden. En bra par tre som jag tycker är rolig att spela, det är ungefär 85 meter. Någonstans, ja, 85-90. Då tycker jag att det är en väldigt bra par tre. Som jag tycker liksom att det här är ett roligt hål att spela. Sen när det kommer till par fyror för dam, så tycker jag att kanske någonstans mellan 145 och 155 meter kan vara liksom, ja, men det är en rimlig par fyra. Oberoende då av layout, men just längdmässigt. För då är det, alltså räknar man på 145 till exempel, då är det 270 meters kast, lite drygt. Och så ligger man innanför cirkeln då. Och det är så jag tycker att det ska vara. För att, ja, det ska liksom... Det ska vara två ordentliga kast för att komma innanför cirkeln på en par fyra. Och då kan det, alltså den kan vara upp mot 180 meter också, nästan. Men efter 180, då tycker jag att det börjar bli lite kämpigare.
Mm.
Men det är väl ungefär så som jag tänker med parsättning.
Mm. Ja. Om vi tittar på MPO då, så är det ju, jag tänker par treor är väl upp till, om man skiter i layout och så.
Mm.
Alltså eller layout, om man skiter i om det är mycket skog eller inte så där. Längdmässigt så tänker jag upp till 150 meter är par tre.
Mm.
Något längre än det tycker jag inte att det ska vara, om det inte är kraftigt utför till exempel. och så. Så att det, man når ändå, så att säga. Sen par fyra ska vara allt från 140 till 200. 220 kanske kan man sträcka sig till. Och par fem från 100, ja, säg 180 till 350 eller 300 kanske. Det är väl där jag landar någonstans i det. Par sex, ja, det finns det inte så jättemånga. Det finns en i Skellefteå, vet jag, och den är 350 meter och den, ja, är inte jättelätt.
Nej, jag har aldrig spelat en par sex. Det är lite ovanligt med par femmer här också faktiskt. Spelade en på hål 16 på Ale. Den är väl typ 300 meter, tror jag. Något sånt.
Ja. Ja. Men sen är det såklart, sen påverkar, sen blir det om det blir mycket skog och sådana saker, eller att det jag kan tycka att mycket det här, man ska inte stirra sig blind på längden heller. Det är mycket annat som påverkar, till exempel ibland kan man ju ha att det är ett mando på ett hål och att det då krävs att man måste göra en layup för att sen få bomba på mot korgen, till exempel om man skulle tänka en par fyra med mando på till exempel.
Men då ska det ju vara en mening med att man i så fall har ett kortare hål med ett högre par. Alltså som du säger, att ja, men det kanske är en dogleg vänster med dubbelmando mitt i fairway till exempel. Ja, då kanske man faktiskt behöver ett placeringskast för att så kasta till korg för att ha chans för en birdie. Då är det ju en vettig par fyra, även ifall den är 120 meter. Eller 200 meter. Liksom.
Mm.
Ja. Men där tycker jag det viktiga är liksom att man verkligen har tänkt igenom att ja, men bara för att vi har ett mando här så höjer vi parsättningen. Utan det blir så här, nej, alltså, kan du ta dig till korg på ett relativt enkelt sätt men ändå komma på rätt sida mandot? Ja, då kanske det ändå är en par trea, även om du har ett mando. Om det är görligt, att man liksom inte ska sätta en par fyra och så blir det för lätt.
Nej, precis. Nej, men jag tycker att det är det är lite bäst, alltså, ja, jag tycker att vissa hål är ju ibland, i alla fall här uppe i trakten där jag bor, kan jag tycka ibland att det hade varit roligt om man hade haft hål som man blir påtvingade ett placeringskast. Alltså lite så som att om man till exempel, man har en par fyra som är relativt öppen men det finns en del träd. Man drivar ut, träffar träd, kickar långt ut i ruffen till exempel. Om då blir mitt nästa kast från ruffen blir ju ett placeringskast för att kunna rädda paret. Då är ju birdien som körd. Alltså förstår du? Och att jag hade önskat att vi hade, att det fanns mera hål som var, som krävdes att jag måste göra en layup på kanske mellan 60 och 90 meter till exempel. Eller kanske ännu tajtare. Jag har inte mer att spela på än en ja, men vad ska man säga, jag ska träffa av en yta som är kanske 20 meter lång bara, för att är jag för lång då blir det jättebesvärligt, är för kort blir det jättebesvärligt.
Ja, precis. Ja, så, men just det här att man kanske optar för att okej, men jag kastar putt eller mid på utkastet för att så när jag har placerat mig rätt kasta drive mot korg till exempel. Att det blir en sån typ av kast istället. Sen tycker jag att par fyror är ju egentligen enklare än par treor. För att du har liksom två kast på dig att komma till korg. även om ditt första kast inte är optimalt, så kan man ändå på något sätt rädda det med ett väldigt bra andra kast. På en par trea så är det så här, du måste sätta första kastet för att ens ha en chans på birdie, typ.
Mm.
Men jag tycker ändå på något sätt att par fyror och par femmer är väldigt roliga att spela. Det känns liksom som att det blir lite mer golf av det.
Ja, men jag håller med. Men beroende på, ska sägas också, hur lång de hålen är. Men är det inte lite så också, för att det känns som att en par fyra har man inte samma press på sig från tio som du har på en par trea?
Nej, men det var ju det jag menar. Alltså att du har ju två kast på dig att komma till korg på en par fyra. Gentemot att du har ett kast på dig på en par trea. Och därav att jag tycker att det är roligare att spela par fyror. För att ja, men jag kanske inte kan göra ett superbra utkast. Men alltså, har du en par fyra på 180 meter. Då har du liksom tre stycken 60 meters kast för att komma till putten. Mm. Och jag menar 60 meter, det tror jag faktiskt många gör ganska bekvämt.
Mm. Ja.
Så, jo, utifrån att alla har olika förutsättningar såklart. Men alltså, jo, 60 men meter för mig är ju mid putt i så fall.
Mm. Jo, man kan ju bryta ner det. Tommy, han brukar ju bryta ner det åt mig ibland. Ja, men hur svårt är det? Det är ju bara, det är liksom 380 meters kast om putt.
Ja.
Så. Så att det är klart, man kan ju bryta ner det hur mycket man vill. Men det som är också mycket med det är ju den här mentala biten. Men det ska vi inte prata om idag.
Alltså jag önskar att jag hade spelat in det eftersnacket som du och jag hade efter mina runder på SM.
Efter dina runder?
Ja,
efter
när vi
din
satt...
runda?
Ja, men det var väl två åtminstone. Nej. När vi satt i köket där och mer eller mindre örfilar rätt mitt huvud i hur jag ska lära mig att tänka. Det var riktigt.
Men var det bra eller var det dåligt?
Nej, det var jättebra. Det var jättebra. För grejen är att det har jag lärt mig nu. Jag använde det senast i helgen och jag delade med mig av det senast i helgen till en på mitt kort. För att då var vi på hål 4 på Ale som är en par 5. Och ingen av oss hade gjort jättebra utkast och det var lite kämpigt. Och han säger typ att nästa kast är för par. Så jag behöver sätta den härifrån. Alltså då var vi kanske åtminstone 90 meter, kanske 100 från korg. Alltså det är jättelångt det hålet.
Mm.
Och jag bara, ja men så där kan du inte tänka. Nu tänker du liksom fel. För att du får tänka då att, okej, par är ur bilden. Kan jag rädda bogin härifrån? Jo, det kan jag. Men då måste jag sätta in spelet så att jag har en putt. Okej. Om det inte går, är buggin eller dubbelbuggin worst case? Det är så här, ja, alltså en dubbelbuggy worst case borde jag hantera. Och då sa jag det till honom att sätter jag mitt inspel, ja då har jag en buggy. Gör jag inte det, worst case att jag gör en dubbel bogey. Och så gick jag därifrån och ändå var nöjd med min dubbel bogey. För att jag satte ju inte inspelet. Men istället för att vara sur över det så accepterade jag min gameplan som jag gjorde mitt på fairway utifrån de förutsättningarna jag hade. Och det har du lärt mig.
Och nu kommer folk som känner mig skratta högljutt åt det här. Just för att jag själv har ju det är det som är så intressant, jag har ju det här problemet själv också. Men det är för att det blir ju, jag stänger som av lite grann också och låter frustrationen ta över, och det känner säkert jättemånga igen sig i. Men det är ju Det här är ju en klyscha, men du kan ju bara påverka ditt nästa kast.
Ja.
Och med det sagt så hoppas jag att fler kan ta till sig av det Elina just sa. Att man får som förändra sin gameplay. När man står på 10 så får man liksom fundera på, ja, men är det, når jag börden här? Ja, jo, jag kan nå börden. Men det krävs ett jättefint kast av mig här. Eller två fina kast om det är en par 4 eller 3 om det är 5, liksom så här. Men sen måste man helt enkelt förändra sin gameplan allt eftersom man går. Mm. Och det är det här som jag tror är det viktiga, att inte bli eller låta frustrationen ta över. Att man blir frustrerad, absolut. Och det får man vara halvvägs fram till sitt nästa kast. Ja. Sen måste man bara fokusera om.
Men alltså, man står där liksom mitt på fairway och bara inser att jag har inte ens en chans på att göra par här. Det är klart man blir lite så här, bara, men åh, fasen. Alltså man blir frustrerad för att man vill ju spela bra. Men det är också det som är det viktigaste, är ju liksom att nej, men vet du vad, jag kan inte ta det här paret. Jag får ta nästa par i så fall. Nu får jag bara göra det bästa situationen. Och så får man bara försöka lösa det. Och så var liksom ärlig med sig själv. Det är så här, okej. Okay, kommer jag kunna rädda bogin? Ja, men då behöver jag göra det. För att få den möjligheten. Och så får man ju då, okej. Okay, hur bekväm är jag med att göra det? Ja, men ändå så här. Ja, men det borde gå. Men worst case så blir det kanske en dubbelbogey då. Till exempel. Eller par och bogey för den delen också.
Ja, nej, det är ju det här som är så hemskt med den här sporten, att man, det kräver en viss självinsikt också.
Det gör ju det.
Och den jobbar jag med dagligen. Ja, men det här är ju ett stort ämne, och nu är inte Tommy med idag, och jag gissar att han kommer vilja vara med och diskutera det här också, så vi får nog ta ett omtag i det här, tänker jag.
Men passa då på att skicka in era synpunkter också. Så vi har någonting som vi kan reflektera till med Tommy. Så att vi inte behöver dra våran historia en gång till.
Precis, för det kan ju komma redan nästa vecka om det vill sig väl. Så snabbare på att skicka in era tankar kring det här med parsättning på banor och så. Det pratar, och även om vad ni tycker om banorna på discgolf-toren. Proffstoren i USA, om ni tycker att banan är för lättad eller inte, det är vi jätteintresserade av. Jag tycker inte att de är för enkla.
Jag tycker vissa är för enkla.
Ja, vissa är för enkla, det håller jag med om. Jag reviderar mitt svar. Jag tycker att vissa är för enkla, men i det stora hela så tycker jag inte att de är för lätta. Och så. Ja, men du, nu vill jag bara passa på att säga så här. På fredag då släpper vi ett avsnitt med en fantastisk gäst i form av Linda Emanuelsson. Hon är regerande mästare i FPO 40.
FP40.
FP40 heter det till och med. Superroligt. Så missa inte det avsnittet. Missa inte det avsnittet. Och sen, innan jag säger tack och gör för idag, så vill jag skicka en fråga till grabbarna Anders och Ted i Let's Snacka Plast. Så här, tror ni att discgolfboomen kommer att fortsätta under 2021? Eftersom att under 2020 så exploderade discgolfen fullständigt i Sverige. Så det är en fråga som vi i Kedja Ut vill ha svar på från er, vad ni tror om det. Helt enkelt.
Och vad tror alla andra? Vill man så kan man ju ta del i den här frågan också. Annars får man höra svaret i, jag tror det blir nästa avsnitt av Let's Snacka Plast. Så vi får väl hålla utkik på när det släpps också.
Japp. Det får ni göra. Jag tror att jag kan spoila lite och säga att det släpps nog på fredag, tror jag.
Aha. Får man gotta sig med det?
Precis. Tack för att ni lyssnade idag till mig och Elina den här gången.
Hoppas och så, vi har stått ut utan Tommy.
Precis, det tror jag nog. Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att säga.
Nej, tack för att ni har lyssnat allihopa. Ni är superbäst och Nicke, vad gör vi inte?
Vi kastar inte kedja ut.
Helt rätt. Tack för idag.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.